Jeg hadde lyst til å undervise litt i gudstjenesten og anvende tavlen som står der. Så måske det er klokt å flytte frem hvis man vil se og høre godt. Jeg håper ikke at jeg er mislykket at jeg forsøker å gjøre det på den måten der. Men innledningsvis vil jeg si at lignelsen om vodde som ble kastet i havet og samlet gode og dårlige fisk, det har det samme budskap som lignelsen om brudekledningen som noen hadde og andre ikke, og refererer til den dom som finner sted før Kristi ankomme, som vi har kommet til å kalle den undersøkende dom. Og jeg håper ikke at jeg skal fornærme noen garvede adventister med å tale om ABC i vår tro og lære. Og det er kun skematisk, uten argumenter, det er bare en oversiktlig fremstilling av ideen om helligdommen og om dommen før Kristi ankomme. Men noe som heter 1844 for syvendagsadventister, og vi kjenner til hvorledes vi har skaffet oss en sådan forestilling, med utgangspunkt i 4:57 før Kristus, de såkalte 2318 måneder, 2300 år, som ledet frem til tiden før Kristi ankomme, altså den tid vi selv lever i dag. Denne tidsprofeti, som jo er basis for adventismens forståelse av seg selv, det er en Kristusprofeti. Med utgangspunkt i det samme tidspunkt, 457 før Kristus, har vi de såkalte 450 år, eller 70 uker, som leder oss ned til år 34, og det var den tid som var tildelt jødefolket som vi kjenner til. Det som den gang var Jesu spesielle menighet i verden, men som ble satt til side på det tidspunkt for å erstattes av en annen forståelse, på samme måte som kristenheten her må gå inn i en annen forståelse for å være aktuell som kristen. Men disse 70 uker, eller 450 år, de har en såkalt siste uke som gir oss året for Jesu dåp, år 27 efter Kristus, og så Jesu død, år 31, alt sammen på vår kalender, det her selvfølgelig. Det er 457 før Kristus og 1844, det er jo klart, men alt dette er også efter Kristus, 27, 31 og 34. Vel, ikke mer om det. Vi kjenner til dette skema for forståelse av en tidsprofeti, altså fra det 5. århundre før Kristus, og som leder oss inn til den situasjon vi står i dag. Men sammen med denne tidsprofeti skal man sette kalenderen i helligdommen. Og den kan kort fremstilles på denne måte, at i Israels helligdomstjeneste var det en kalender over 7 måneder, hvor man begynte med påske i den første måned, ved pinse i den tredje, og med Jom Kippur, eller store forsoningsdag, i den 7. måned. Og det var liksom en fast avgrenset periode som flyttet seg litt frem og tilbake i kalenderen, så vi kjenner at påske begynner litt tidligere eller litt senere fra år til år, på samme måte som i dag. Men det var alltid den samme lengde der, 7 måneder. Og de tegner jeg opp på følgende måte. De sier det var 1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. måned. I den første måned, kan vi ta den ut? I den første måned så var det visse datoer som var aktuelle å ta med i denne kalender. Det var den første dag i måneden, som også var aktuell for alle andre måneder i året. Ikke bare de 7, men også de 12-13 som man hadde i den jødiske kalender. Det var nymånedagen. Denne nymånedag var spesiell i den 7. måned, skal komme tilbake til det. Ellers var det en første månedag i alle måneder i året. Men nå har vi kun de 7 måneder med, som er det hellige år, for å kalle det det. Men utover den første i måneden, så var det den 10., den 14., den 15., den 16. og den 22. Det er datoen i påskemåneden, den første måned. Den første nymånedag, den 10. dag, ble lammet som skulle slaktes til påske, påskelammet, satt i karantene, eller satt til side, det skulle være lyteløst og feilfritt, og det ble satt til side den 10., så blir det slaktet den 14. Så var det påskesabbat den 16. Så var det koneget som vi svinget, jeg mener sabbaten den 15. Koneget svinget den 16. Og så fra den 15. den 22. var det en usyrede brøds høytid. Den renselsesuge hvor man skulle fjerne alt gammelt som bilde på all synd. Hvis man nå tar utgangspunkt i den 15. i den første måned, og så legger sju sabbatter til, så er det sju ganger sju, så er det 49. Og dagen som følger, den 50. dag, leder oss til den sjette dag i den tredje måned. Det var pinse. Mellom disse to tidspunkter, den 15. i den første, og den 50. dag derefter, er det pinse. Så det har vi altså pinse her, P-I setter vi der, og P-Å her, påske her, og pinse her. Se, alt det der, det fant sted på denne kalender her, i år 31, når det angår Kristus. Litt, før jeg kommer tilbake til det, så skal jeg nevne den siste av de sju måneder, som er spesiell på den måte at den første dag var det basunfest. Da skulle man innvarsle den store dom som kom, og den kom den 10. i den 7. måned. Så kom det igjen en stor dag, løvhyttefesten, som begynte den 15. og som varte til den 22. da man bodde i løvhytter og feiret den befrielse som betegnes av Kristi ankomme, og det som var talt om i sabbatskolen her, i hvert fall i denne klasse, om brudens forening med Kristus og så videre, som en riktig sa, finner sted allerede nå i den undersøkende dom og effektueres derefter. Ok, det er altså påske, pinse og Jom Kippur, eller for store forsoningsdag. Det er sju spesielle sabbatter, vet du, i det hellige år, utenom den ukentlige sabbat, og de er alle sammen inntegnet her. Med en spesiell sabbat her den 15. og den 22. Så her den 6. i den 3. måned. Så her den 1. den 7. og den 10. og den 15. og den 22. Disse spesielle sabbatter hører alle til utenfor det vi kaller den ukentlige sabbat. Og har noen gang vært grunnlag for misforståelse angående sabbaten. Men hør, nå er pointen er dette, at denne profeti fra Daniel 7:8-9, det er en profeti om Kristus, og alle disse ting gjelder ham og hans misjon og hans misjon. For å si det på denne måte, hvis man hadde lest Guds ord på Jesu Kristi tid, så ville man visst at han skulle dø år 31. Er du med på det? Ja. For denne profeti forteller at Kristus skulle dø fra 9. kapittel i Daniel år 31. Utover det kunne vi vite at det var den første måned det skulle skje. Vi kunne også vite at han skulle dø den 14. i den første måned. Og fra helligdommens ritualer kunne du vite at han skulle dø klokken på vårt ur, klokken 3 om eftermiddagen, midt mellom middag og aften. Altså middag og solnedgang. Så du kunne vite år 31, første måned, 14. dag, og til og med tidspunktet på dagen. Når jødefolket ikke visste det, det var det fordi de hadde lukket øynene for disse ting. Og det er en lengre historie som vi ikke bruker tid på her. Men poenget er at du må legge sammen tidsprofetien sammen med helligdommens kalender. Og når du legger disse to sammen, så får du i år 31 Jesu død og påskesabbaten, hans oppstandelse fra døden den 16. altså den første dag i uken, som det var det år. Og så får du sammen med det hans begynnelse i den himmelske helligdom allerede den 3. måned på pinsefestens dag, da han sendte Helligånd. Alt det år 31. Det som så er aktuelt for oss utover dette, er å si at på vår kalender vil det så bli den 22. oktober 1844 at vi har den 10. dag i den 7. måned. Og det er på basis av denne tidsprofeti og denne kalender at fedrene eller pionerene i adventbevegelsen kom til å fortelle at Kristus skulle komme tilbake til verden den 22. oktober 1844. Fordi man leste i Daniel 7. kapittel, hvor det står, jeg så en som lignet en menneskesønn komme med himmelens skyer og føres frem for en den gamle dagen. De trodde at dette komme med himmelens skyer, altså med englene, alle englene, var en referanse til hans ankomme til verden. Det var missförståelsen. Det som senare blev grundlag för adventismens tro och uppfattelse av sin mission ligger nettopp i att Kristus kom från det helige till det allra heligste i den himmelska heligdom. Alla är med på det. Nu talar jag till er som är barn, och det hoppas ingen förnärmas. Jag gentar därför för femte gång. Det är denna tidsprofeti 2318 månader med utgångspunkt här i 4750 som ändrar 20 oktober 1844 som ger oss denna dato. Idag vet man på basis av att känna alla kalenderdagar från flera hundra år före Kristus och 200 år efter Kristus och samman med astronomiska beräkningar vet man idag att denna dato maximalt kan vara fel en dag. Och när du tänker på att pionjärerna hade flera valmöjligheter när det gäller denna, så är jag personligen överbevist om att de var under ledelse av Gud för att ramma så riktigt. Väl, denna tidsprofeti sätter samman med helgedomens kalender, och det ger det förståelsen av Jesu lidelse och död. Efter den tidsprofeti, efter den kalender, på den dag, och hans uppståndelse från de döda, på den tidsprofeti, år 31, på denna kalender, på den 16 dag i den första månaden. Den samma tidsprofeti ger oss år 31, den 6 dag i den tredje månaden, som är pinsedag, den samma dag som judefolket fick loven på Sinai, på samma dag får de helgon när han Gud begynner sin nya menighet. Okej? Nu lägger det bildet stå, eller det står i ditt sinn, jag slätter det på tavlan. Utöver den tidsprofeti och den kalender så har du själva helgedomstjänsten, och så ska jag bruka din tid på att referera till den. Jag tegnar helgedomen här uppe i en skitse som vi känner den från Moseböckerna, med en förgård och med ett tempel in i den med ett helge och allra heligste. Vi känner ju gott möblemanget här med ett brännofferalter, med ett renselseskar, med skubrödsbore, med en syvarmade lysestake, med rökofferalter och med paktens ark. Det som är poängen här, att det är en ingång här, det är en ingång här och det är en ingång här, ett förhäng på alla städer. Och detta förhäng är ju detta mellan det helige och det allra heligste, och det är det som är intressant för oss som syndagsadventister på en speciell måte. Nu ska jag försöka se kort vad man lägger i helgedomstjänsten, för det är en lång historia och stora delar av Bibeln befattar sig med helgedomstjänsten, och detta är liksom bara idén. Utanom helgedomstjänsten, eller utanom helgedomens byggning och funktion, så låg lejren i Israel som är tegner här. Och det sätter jag en S där. Och en S, det är en synder, så som dig och mig. Ett människa som hjälpelöst och utan kunskap om Gud eller av ondvilje är kommit på avvägar. Det är en synder. En synder är också en syndbärer. Så att vi SB, det kan ju missförstås. Men det ska kunna förstås som syndbärer. Och så är det sån förordnet att varje dag, varje morgon, varje afton, hela året igenom, 335 dagar i året, så blir det offret ett lamm vid soluppgång och vid solnedgång i templet här. Men utöver det var det brännoffer och skyldoffer och syndoffer och så vidare och tackoffer som synderna själv bar in eller kom med på sig själv. Och vi brukar det som bild här. Synderen som var syndbärare tar nu ett offerdyr, och så går vedkommande in i helgedomen och går upp här och tar liv av dyr, och där sätter vi ett kors. Där döde lammen. Det vi nu får ett bild av är att en bärer synden för en annan. När syndaren kom till templet så la han symboliskt sina händer uppe på offerdyrets hode, alltså la sin vikt på hode symboliskt, och så kuttade han strupen på dyret. Och på den måten, när han lägger sin vikt på dyret, så symboliserar att han lägger sin syndskyld på dyret. Ett bild som är tätt beskrivet i Bibeln, och Johannes döparen säger: se det Guds lam som bärer världens synd. Jesus är syndbärare. Alla med på det. Med andra ord, denne syndbärare, han går nu in här och så lägger han synden på en annan. Och då blir Jesus det Guds lam som bär världens synd. Lammet bär synden. Så är synden kommit från lejren in i förgården. Förgården symboliserar denna världen. Helgedomen symboliserar Guds hus i himlen. Och här i denna världen dör Kristus för dig och mig och blir vår syndbärare. Men så gör Kristus mer än det. Kristus är icke kun lamme, han är också prästen. Prästen övertar så. Det ger en hel del ritualer här med brännofferaltare och med vannkar och sånt. Vi hoppar över det hela och så säger vi prästen går in i helgedomen och stänker blodet på förhänget mellan det heliga och allerheligaste här. Ja, jag vet inte hur det här ska ända, men jag hostar. Synden har kommit från leiven, in i förgården, in i templet. Synden är överförd från leiren till templet. Alla med på det. Detta sker så 335 dagar i året. Och så ska jag nämna det som står här i tredje Mosebok, de första 10 kapitler eller så, de 12 kapitler. Där står beskrivet om och om igen vad som sker när en synder kommer in med sitt offerdyr och så det blir slaktet på hans vägne. Så står det igen och igen, detta ska vara en soning. Detta ska vara en soning. Detta offerdyrs lam ska sone och det ska ske en försoning. Sone och försone, försone och sone, om och om igen i alla de kapitlen när offringen beskrivs. Och all denna soning finner sted här i förgården. Så ställer jag dig ett spörsmål, som är dagens stora spörsmål. Viss det sker en soning och en försoning här, varför ska det vara en stor försoningsdag? När det sker en försoning 335 dagar i året, varför ska det vara en stor försoningsdag den tionde dagen i den sjunde månad? Varför ska det vara en försoningsdag utöver att vara en daglig soning? Ja, jag väntar inte att du ska svara, jag har inte tid. Nej, det är bara för att få fram det retoriska spör. För de adventister, själv adventister som lever på basis av dessa idéer, har ofta inte klarhet i det. Det är något som heter en soning. Och det är den första försoning. Så är det något som heter en annan försoning. Och där blir folk förskräckta, speciellt teologer. De står helt av och får, de ryster i buxorna. Det är en annan försoning. I adventismen är det två försoningar. Det är vad Kristus gjorde när han döde för människor. Och så är det vad Kristus gör i det allerheligaste i den himmelska helgedom. Omtalas, för exempel hos Ellen White, kallar det en annan försoning. Ja, så är det så att visst du nu tar utgångspunkt i 1844 och så löp och så löper du fram till soningen är avslutad, så har du de 7 sista plagor som är nämnt också i vår klass här, de 144,000, Kristi ankomme, de 1000 år och så vidare, och så den ändliga dom. Du och jag lever alltså i följd denna förståelse i en period för Kristi ankomme, för plagen faller, för den an försoning är avslutet, den undersökande dom. Är alla med på det? Vi lever i den undersökande domstid, vi lever för den är förbi, vi lever efter 1844, för Jesus går ut av det allerheligaste och är färdig med sin an försoning, för hans ankomme. Varför är detta viktigt? Av många grunder. Jag ska nämna så enkelt ett par grunder. En grund är den att hvis du hänvänder dig till kristenheten i all allmänhet, så tror de att Kristus kommer igen till denna världen en gång för att upprätta ett fredsrike i denna världen. Känner du till den idén? Gå runt i andra menigheter och hör deras förkynnelse om Kristi ankomme, så lyder den nog i rättning att Kristus ska komma inte bara till Juta för mormonerna, men för de kristna ska han komma till Jerusalem. Han ska bygga upp igen templet i Jerusalem. Han ska upprätta sitt herredöme här i denna världen. Jödefolket ska vända sig om och bli Guds barn. Jödefolket ska bli denna världens missionärer. Alla ska till sist vända sig om i en stor universell evangelisk bevegelse som ska innehålla härlighet, mangel på miljö, dålig miljö och förorening, fred och kärlighet, vapnena ska fjärnas. 1000-årsrike. En väldig glansperiod som världen aldrig har sett maken till. Och så är den en slags mellomstadium mellan den sörgeliga världen vi lever i och den kommande perfekta världen. Så är 1000-årsrike ett härlighetsrike hvor man liksom forbereder seg det. Den idé null og niks i adventismen. I adventismen så forstår man det sånn her, at når de tusen år kommer, da står det, se, jeg så, og det var ingen fugler mer. Jeg så og se, alle fuglene var fløyet, det var ingen mennesker mer. Verden var tom og øde, og man oppfatter verden som å ligge i ruiner, og at verden en ørken i de tusen år, og det ikke et fredsrike. Det derfor meget viktig å poengtere at adventismen påstår, på basis av Daniel og helligdomstjenesten og evangeliet i det hele tatt, at før Kristi han kommer, det en dom hvor borgerskapet til Guds rike avgjøres, og avgjort når han kommer. Og at Kristus når han kommer annen gang, ikke kommer til denne verden i det hele tatt, men som det står i Thessalonikerbrevet, han kommer der i sine engle, og han samler alle sine fra alle ene av, for å ta dem til seg, og så kommer han til denne verden for å opprette den nye verden efter de tusen år. Det derfor det står, før de tusen år, hvis jeg sier til deg, se han inn i kamrene, gå ikke der inn, se han i ørkenen, gå ikke der ut. Han simpelthen ingen steder. Det siste store bedrag i kampen mellom Kristus og Satan, står det, at Satan stiller seg frem for menneskeheten og utgir seg for å være Kristus, og det gjør han i denne verden, og du kan alltid vite at det kunne ikke være Kristus. Bare en lille detalj. Det er veldig viktig at vi forstår at avgjørelsen for ditt og mitt borgerskap i Guds rike, det er en avgjørelse som tas i denne periode, før Kristus kommer annen gang. Ok, så går jeg tilbake til bildet med denne syndbærer som nå har båret sin synd og lagt den på Kristus, som er ført videre inn i helligdommen av presten, og som bildet talt hoper seg opp her 335 dager i året. Hvorfor så en stor forsoningsdag når man har en forsoning hver dag? Jo, det kan man jo snakke om på så mange måter, men la oss si det på denne måten, enkel. Det gale i mitt liv, hvis jeg angrer det og bekjenner det og avstår fra det, kommer til Kristus og legger min skyld på ham, så blir jeg sett på som jeg aldri har syndet. Og min synd bærer jeg ikke lenger selv, men Kristus bærer den for meg, og Kristus som prest går helt inn her. Er vi med på det? Men det kunne jo være at jeg tok tilbake min synd. Det kan være at, for å ta noe som jeg kjenner veldig godt til i mitt liv, det er hissighet. Min far var hissig, jeg er selv hissig, min sønn er hissig. Det er en verre slekt. Simpelthen er kortlunte og tenner voldsomt og uberegnelig. Og det har vært en kamp hele mitt liv for å styre mitt sinn. Hvis jeg ikke styrer mitt sinn og ikke overgir mitt sinn til Kristus, men fanges i det der og gi efter for den der tilbøyelighet, så er det samme som å si, det var godt, Kristus, at du tok min hissighet, min synd. Det er godt du har sonet for meg og tatt min synd inn i helligdommen. Men kunne jeg få den tilbake et øyeblikk, så jeg kunne få hisse meg opp en tid. Forstår du ideen? Hvis Kristus skal sone annen gang, så må Kristus få beholde min synd her. For Kristus kan ikke sone en synd som ikke er kommet inn i helligdommen. Det er det bildet går på. At synden må flyttes fra leiren, fra menigheten, fra ditt og mitt liv, og flyttes inn i helligdommen, og der må synden være hvis den skal sones annen gang. Det er derfor adventismen lærer at det er mer til evangeliet enn tilgivelse for synd, og det å få sitt navn i livets bok, som det heter. Hvis ditt og mitt navn skal bli stående i livets bok, så må vi la Jesus få beholde synden, så han kan sone den annen gang, eller så blir du og jeg selv syndbærere, og det er ikke så lykkelig. Hvis du går til andre oppfattelser av evangeliet, som stanser her i forgården, så vil du se at man taler om at det eneste som har skjedd, det eneste som vil skje, det eneste som er av betydning for menneskets frelse, det er at Jesus kom til verden, døde på korset, og døde for vår skyld. Det er en basal og grunnleggende sannhet i evangeliet. Men hvis du henger deg opp i den sannhet og ikke forstår hva som skjer videre, så blir du stående her, og det fortapes i det altså. Derfor når du hører i dag, også i adventistsamfunnet, teologer og prester, sverme og svimle omkring helligdomstjenestens foregår og døden og korset, så tar man efter evangelisk kristendom i all alminnelighet og fornekter adventismen. Kan illustrere det på en annen måte ved å referere til et syn som Ellen White hadde i forbindelse med helligdomstjenesten. Og det er jo kun et syn med noen symbolske fremstillinger. Det er en av hennes første syn, og I som er eldre i forsamlingen har lest det. Jag vet inte vad böken heter på danska, alltså underordnet. Hon säger, jag fick se i ett syn helgedomen. Och där såg jag fadern, Gud fadern, beväger sig från det helige till det allra heligaste. Så såg jag därefter sönnen stå upp och gå in från det helige till det allra heligaste inför fadern. Där ser Ellen White i ett syn detsamma som Daniel ser i det syvende kapitlet. Jag såg en som lignet en människosön kommer fram på den gamla dagen för att motta ett rike. Och motta ett rike är att motta borgare i riket, inte sant? Inte geografi, jag ska inte ha Danmark eller något annat sted. Han ska ha borgare. Så han kom för att motta ett rike. Detta ser Ellen White, så ser hon, då Jesus gick in så såg jag menigheten ligga utanför som var alltså billigt talat. De knälte, tegnade på den måten där, de var knälande och de tillbar Kristus mens han var här. Kristus var i det helige och menigheten tillbar han. Och så är det att hon säger, när Jesus stod upp och gick in till fadern, då var det så att någon i denna gruppen stod upp och gick in samman med ham. Så det är ju bildlig framställning. Mens andra blev knälande här utanför som om Kristus var i det helige. Så det är skillnad omkring 1844. Är du med på tankegången? Och så kommer det ett ögonblick. Så kommer det följande kommentar. Och bli stående här i det helige när Kristus är det allra heligaste är ödeläggande. Jag blev vis, säger hon, i synen att Satan försökte att ta den plats, spela den roll som Kristus hade spelat i det helige. Och jag såg att Satan åndade sin inspiration på de som ännu trodde att Jesus var i det helige. Däremot såg jag Kristus ånde sin inspiration på de som stod upp och gick in samman med ham. Och hon säger, i den inspiration från det helige var det mycket lys och sannhet. Och det är det som är så besvärligt för människorna när de ska skälla mellan riktigt och förkert idag. Det är att det som är förkert eller defekt i ett synspunkt har mycket lys och sannhet. Men hon säger, de som fick inspiration från Kristus, de hade lys och sannhet och kärlighet. En allt övervinnande kärlighet som segrat över allt som ont var. Så var dessa två grupper skilt från varandra. Här står Kristus och inspirerar sin menighet. Den andra försoning är igång. Här står en annan grupp som är kristen. De står alltså här. För att du ska fatta situationen så går jag tillbaka till förgården. Judefolket, de förstod inte sin besökelsestid. Där Kristus var i förgården så kallade de han Belzebul, Satan. Och judefolket som ett folk i all minlighet, de står ännu och väntar på att Kristus ska komma till förgården. Men Kristus har varit i förgården. Kristenheten på pinsefestens dag i år 31 går in, den första menigheten, apostelmenigheten, går in i helgedomen, får helgon på pinsefestens dag och Kristus begynner sin tjänste i den helige. De frigör sig från den där avstumpade hållning som judarna tog och som ledande judefolket tog. Att Kristus, Jesus från Nazaret inte var Messias. Så tar de det synspunkt att Jesus är här. Han är uppstånden. Han är far i himlen. Härför ska han komma igen. Alla ser att det är fatalt att bli stående här. Hvis Jesus är här. Vi spör dig. Är det fatalt att bli stående här. Hvis Jesus är här. Det är viktigt att vi förstår vad Jesus gör när han gör det. Då Jesus döde på korset, döde han för alla människor till alla tider. Han är lammet slaktet för världens grundval av. Det är vi med på. Men det var en dag han gjorde det. Han gjorde det den 14 dagen, den första månaden i år 31. Efter den tidsprofeti, efter den kalender, efter detta ritualet. Alltså det är en tid han gör det, men han har gjort det för alla släkter. Är vi med på det? Jesus gick in i det helige på ett tidspunkt. 50-20 dagar efter påskesabbat år 31. Då gjorde han det. Det var pinsefestens dag. Men han gjorde det för alla släkter. Jesus gick efter den 22 oktober in i det allerhelligaste, den himmelska helgedom. Han har gjort det för alla släkter. Har han inte? Jo, domen begynner med Guds hus. Från alla, från Adam och ner med denna dom. Men det är en dag han gör det, och det är nu. Hvis du och jag inte förstår eller är med på vad Jesus gör nu, så är vi lika kortkommet som jöderna som stod vid Galilea. Och där de såg Jesus så sa de, denne man från Nazaret är inte Messias. Det är inte nog att tro på Messias. Jöder folket trodde på Messias. Jöder folket väntat Messias. Men de förkastat Messias. Kristenheten tror på Kristus. De förkynner evangeliet. Det är fullt av lys och sannhet. Men de har förkastat Kristus. För de känner inte Kristus i den mission han nu har för det. Och förstå Jesus aktuellt på det tidspunktet var att bli hans disippel vid Genesaret eller i Jerusalem. Och förstå Kristus i kristenhetens kyrkohistorien, det är att förstå hans tjänste för oss i det han ger oss sitt ord och sänder sin ånd och är vår talsman i himlen. Nu som har blivit ersattet av kirken på jorden, vår prästen står i stället för Kristus. Vår ord är ersattet med tradition och vår mänskliga meningar är kommit i stället för helgon. Allt det här blir byttet ut, men här var det tillgängligt och det är det som är viktigt att förstå. Nu är det viktigt att förstå att Kristus är här och ingen andra städer. Har jag understrekat det punkt klart? Och knäle här som om Kristus, och knäle utanför här som om Kristus är det allra helligaste, är att få den onde på telefon. Och stå upp och gå in med Kristus här, det är att få kontakt med Jesus Kristus. Det är därför det är maktpåliggande viktigt för en att förstå. Bibelsett är du nöjd att komma till hela sannheten för att bli frälst när den dag kommer när världen blir upplyst. Sån är det inte idag. Det finns otalliga många kristna som aldrig har hört om sabbat, för exempel. Det är Guds barn lika mig som dig och mig, men de har inte hört sannheten. Men för Kristus kommer igen så ska hela sannheten fram. Och det står, jag vill sända dig min ånd och han ska leda dig till hela sannheten. Är ni med på det? Och hela sannheten, det är målet för det liv som ska levas. Folk spår ofta hur helig ska jag vara. Du måste vara så helig som det lys man har. Och har man hela sannheten, då ska man vara helt helig. Det är alltså logik i de ting, och de hänger samman. Det hade varit ett par händer. Ge chans för det, men tjej. Du hade honom. Två försoningar. Här i förgården sker den ena försoning. Jesus död på korset. Han blir vår syndbärare. Det är du med på. Och så är du också med på att Kristus, han accepterar dig som sitt barn. Du får ditt namn i livets bok, som det heter. Du är hans. Din synd, eller din skyld, den är inte din längre. Den har han tagit på sig och han har båt den in här. Hvis du håller den hos Kristus, så blir den här, hvor han går in på den stora försoningsdag, det vill säga på vår kalender efter 1844, för han kommer ut därifrån, intill han kommer ut därifrån. I den judiska helgedom var det på den stora försoningsdag, prästen går in här. Och medan han inne här så offras det två dyr i helgedomen, det framställs två dyr i helgedomen, eller två bockar, en för Herren och en för Azazel, alltså en för Gud, och en för Satan. Så sker det som alltid sker i denna förbindelse. Boken för Herren slaktes. Boken för Satan slaktes icke. Blodet av boken för Herren går in här och är soningsblod här inne i den andra försoning. Det vill säga att den synd som du hade, som du bekände och väntade om från, den är nu tagit in här och Kristus får lova dig att behålla den. Du avstår från din synd och du har seger över det onda. Så sonar han en gång och han sätter sitt segel på dig. Och så... Nej, han döde här en gång och dör icke mer. Men hans död för dig betyder ingenting för han får lov till att fjärna från dig det som är galt hos dig. Och det gör han vid att du överlater det onda till ham, så han tar det in här och tar det en annan försoning. När den är färdig i den jordiska helgedom i världen som illustrerar den himmelske, så tar, när den försoningen är färdig, så tar prästen den här offer, denne, går prästen ut här, och så lägger han denne skyld på hodet för bocken för Azazel eller Satan, och så föres denne ut av heligdomen, ut av lejren, ut i örknen och fjärnes. Och poängen är att det var en synd här, och det var din och min. Så kommer det stora kunststycke som kun Gud kan. Han kan rädda synderen och så vill fjärna synden från han. Och det gör han vid att han tar synden som synden har och går in här och sonar den, och så bär han den ut av lejren, och i lejren, i menigheten, står det tillbaka en som var en synder men som nu är en segervinner. Är du med på det? Alltså man hade synd i lejren, och så är synden fjärnet från lejren. Där står en frälst synder, och utanför här det är synd. Synd är borta. Alltså synd fjärnes från lejren. Och det är ett bilde som är lite billig, men som kan hjälpa en till att huska det måske. Det är en amerikansk predikant som jag hört en gång brukar ett bilde som, och han kallade helgedomen för universets stora vaskeri. Han säger man kommer där med sitt beskittet tøy, och så säger han, varför kommer man med det tøy? Jo, för det är beskitt. Och så kommer man in i helgedomen, och här får man det vasket. Och varför bär man töjet in? Jo, för att få det vasket. För att bära det ut. Förstår du? Man bär det in för att bära det ut. Man bär det inte in för att... alltså in för att få det ut rent. Utan fläck och lyte eller något sådant som det heter. Förstår bilden? Alltså poäng är att Kristus, för han kommer en gång, må etablera i världen ett borgerskap i sitt rike. Som lever efter hans tankesätt, hans mentalitet och har hans ånd. Samtidigt som världen modnes för det onda, så modnes världen, menigheten, till det gode. Därför i uppenbaringen så står det två höster. Det står en druehöst och en kornhöst. Och kornhösten, det är de rättfärdiga ska höstas. Alltså rättfärdigheten höstas. En så man gick ut för att så. Och där kornet var modent gick han och höstet. Alltså kornet har inte varit modent för, alltså i menigheten. Därför det står i apostelgärningarna. Gud har varit överbärande med vankundighetens tider. Men byder nu att alla ska komma till sannhetserkännelse, och han vill sända sin son Kristus när alla de ting som är talat om i profeten är uppfyllt. Jag kan titta och läsa i texten, Apostelgärningen 3, 19-21. Det står, fatt ett annat sinne och vänd om, så är det synden att bli tillgitt, och hur svavelsestiden, alltså helgons gave från Gud, må sändas. Så I kan motta Kristus frälsaren. Alltså Kristus kan inte komma tillbaka en gång för nationen en gång. För exempel folk säger rätt ofta, kristna har sagt och vi adventister har också sagt, och det är en halv sannhet och en halv lögn. När man säger att ja, nu är världen så ond att nu kommer Kristus. Nu är det så mycket hungersnöd, krig och eländighet i världen, nu må han komma. Alltså. Nu ödelägger världen förorening. Nej. Det har aldrig varit så. Det är allt samma en tegn på att synden tilltar och ämnen är. Men när kommer Kristus? När detta evangelium och rike är förkynt för alla folkeslag, då kommer änden. För det står, du ska höra krig och rykten om krig, men änden är icke ännu. La ingen förföra er eller bedra er. Änden är icke ännu. När detta evangelium och rike är förkynt för alla folkeslag till ett vittnesbud om mig, då kommer änden. Alltså när kornhösten är moden. En landman begynner inte att hösta sitt korn för det är modent. Ingen tror att Kristus höster sin menighet för den är moden. Och sannheten, hela sannheten och sannhetens erkännelse och det rena liv har fortäller Bibeln ska uppnås i den periode för menigheten som det var uppnått för enkelte människor genom alla tider, ska uppnås för hela menigheten för hans ankomme. Och det är det som är den undersökande dom. Men jag får lov att säga till er, siden vi nu står här och talar om dessa ting, att du vill möta i menigheten, i vår egen menighet, som du också möter det i andra menigheter, en intens motstånd mot denna adventistiska förståelse. Jag vet inte om du har registrerat det. Alltså man vill ta död och liv tillbaka till detta här med försoningen i förgården och icke längre. Det är liksom det här det föregår. Den undersökte dom är ett beskitt ord bland teologer. Ta och läs det 28 kapitel i konfrontation eller den stora strid. Där står, Ellen White summerar upp dessa synspunkterna. Måske skulle jag läsa ett par citater därifrån. Nej, det gör jag inte, för tiden har gått fra oss. Du kan selv lese hele kapitlet. Det står mange, mange yndige fortellinger der. Det står mens verden går videre, intet anende. Man køper og selger, og man lever som normalt. Mens du gjør det, alt sammen forbi. Det skal være som et tyven om natten, to maler på en kvern, en tatt den andre tilbake, to i en seng, en tatt den andre tilbake. Altså, umerkelig saken avgjort. Og kun de som kjenner Kristus forstår saken til sist. Det ikke sånn som det en norsk utgave av konfrontasjon, som jeg meit imot, sånn i bakateller moské, men det viser hvor lite man leser de bøkene. Man har publisert bokene som man satt en atomsopp på omslaget på boken. Som om verden skulle ende i en atomkrig. Hvor står det i Bibelen at verden skal ende i en atomkrig? Nei, verden skal ende i den undersøkende dom og beseilingen og de syv siste plager og Kristi ankomme. Det det sannheten dreier seg om. Det ikke om atomkrig, altså. Jo, men det oppløsningen som kommer når disse her ting innledes, som vi kaller de tusen år. Altså boken, det er fint. Det er utmerket. Det er ikke det som er poenget. Poenget at det ikke er det dreier seg om. Det som verden vil ende under Satans herredømme. Men når denne sak avgjøres, det lenge før elementene kommer i brand. Altså, du borger eller ikke i Guds rike før elementene går i oppløsning og tar ild. Du med på det? Ja, jeg tror tiden gått. Den ikke det? Unnskyld. Kristus går i forbønn for sine barn i denne kalender, altså symbolstad, 335 dager i året. Kristus går i forbønn for sine barn hver dag når det offres her, hver dag her, og også på den store forsoningsdag. Det veldig viktig at den store forsoningsdag, den hadde de daglige, vanlige offringer, akkurat som den hadde den store forsoningsdagsoffringer. Så derfor, hvis du ikke kjenner Kristus, eller har kjent han, og kommer på avveie fra ham, så kan du i dag vende deg om, akkurat som du kunne før 1844, og kan inn til han lukker nådens dør. Altså, omvendelse og komme til korset mulig alle dager i dette år, men det en dag som den store forsoningsdag, og da gjelder det om å forstå og beholde sin synd her for å være med på en annen forsoning. For den som ikke er med på en annen forsoning er ikke forsonet. Ja, det at nådedøren lukkes. Det vil si at tempelet i himmelen ikke lenger er til vår tjeneste. Det står i Hebreerbrevet 9:28. Det er menneskets lodd en gang å dø, derefter dom. Som Kristus led en gang for syndere og bar mange synd, skal han atter komme igjen, ikke som syndbærer. Da lukkes nådedøren. Når Kristus kommer annen gang, han ikke syndbærer. I kristenheten vil du ofte høre at Kristus kommer tilbake til Jerusalem og skal være syndbærer og frelse for verden. Når Kristus kommer annen gang, står det, det ikke som syndbærer, men som kongers konge og herres herre, for å ta imot de som venter på ham. Altså der forbi. Så nådens dørs lukkelse, det vil si at helligdomstjenesten i favør av din frelse forbi. Ja. Beseilingen bare et ord for det vi tar, et annet ord for det vi taler om her, å bli sonet annen gang. Det å bli beseilet. Det hører mange ting med her som jeg ikke sier eller får sagt. Samtidig som Helligånd i det høye rop skal bruke menigheten til å opplyse hele verden om Guds karakter og sannheten, samtidig en falsk bevegelse i verden. Spiritistbevegelsen griper om seg, som Ellen White uttrykker det. En universell bevegelse i favør av et lykkelig tusenårsrike vil gripe hele slekten og kristenheten med helbredelse og undergjerninger, og det vil skje virkelig mirakler, og du må ikke lenger kunne tro dine egne sanser. Du ser folk helbredet, folk som har halte gå og så videre. Når du ser det, så sier du, det er altså løgn likevel. Hvorfor er det løgn? På for det er ikke til ord og til vitnesbyrde, som det heter. Vi må kjenne sannheten om hva Jesus gjør for å overleve i denne situasjonen.